Och det, jag tror att det kanske är så lite grann att den helige ande kan lätt upplevas som att det är den del i gudomen som hamnar liksom lite grann i periferin. Känns kanske lite anonym. Kanske till och med att det känns som någonting mystiskt med den helige ande. Ungefär som detta med anden i flaskan. Ungefär, va? Alltså någonting som svävar omkring, känns lite otydligt, som är svårt att få grepp om. Sen kan det ju också vara för en del att man förknippar anden med kanske någon form av kristendom som har blivit osund. Alltså nästan lite svärmisk. Alltså någon kristendom där, liksom, där man bara skruvar på känslorna och där man har lagt förståndet och intellektet på hyllan. Man kanske har upplevt att det är en kristendom där människor blir mer konstiga. Så tänker man, nej, det där, det vill jag inte befatta mig med. Och så har man liksom i samma stund också fjärmat sig från talet om anden. Det är som det här man kastar ut barnet med badvattnet. Och det är därför jag tänker att det är befriande utifrån det som då är dagens tema. För jag predikar över dagens tema, alltså det som är enligt kyrkoåret. Och det är just hjälparen kommer. Alltså det känns befriande att Jesus sätter ett namn på den helige ande. Och att det inte är vilket namn som helst. Hjälparen. Anden handlar inte om liksom en artikel i trosbekännelsen. Anden handlar inte heller om känsloupplevelser eller kickar. Temat för idag är hjälparen kommer. Och vi hörde ju det läsas ett bibelord här. Oskar läste från Johannes 15. Och det är så att det här uttrycket hjälparen, det förekommer bara på 5 ställen i Bibeln. Det är enbart Johannes som använder det ordet. Och det är 4 gånger just i Jesu avskedstal i Johannes då 14, 15 och 16. Där används ordet hjälparen 4 gånger. Och sen så använder också Johannes det i sitt första brev. Men då är det inte om den helige ande, utan då används det ordet om Jesus. Och jag ska läsa de här texterna i Johannes evangeliet som handlar just om hjälparen. Och allra först Johannes 14 och 16. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Och så lite längre fram i kapitel 14. Det står det så här från vers 25. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Och så ska jag också läsa på nytt texten där i Johannes 15. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och så slutligen kapitel 16, vers 7. Men jag säger er sanningen, det är för det bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. Han skall inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. När man läser det här talet i sin helhet, Johannes 14, 15 och 16, så är det någon gång som det verkligen blir väldigt tydligt, så är det just att Gud är en gemenskap. Gud är en treenig Gud, Fadern, Sonen och Anden. Och de här texterna plus allt det övriga då i avskedstalet handlar väldigt mycket liksom om Fadern och Sonen och Anden och också vi som människor. Det handlar om relation och det handlar om gemenskap. Och här blir det också tydligt i avskedstalet just att lärjungarna är inbjudna in i den här gemenskapen. Att det är den här gemenskapen mellan Fadern, Sonen och Anden som är människans naturliga hemvist. Att det är för denna gemenskap som människan är skapad. Att vara en del av den treeniga gemenskapen. Och det är som att i den här texten så blir det tydligt att Fadern, Sonen och Anden kommer till människan, tar människan vid handen och säger välkommen in i gemenskapen. Och inte minst blir det liksom tydligt när Jesus talar om att han ska sända hjälparen. För ibland så blir liksom uttrycket, ja det är som att det växlar. Ibland talar han om hjälparen ska komma och sen några lite längre fram så står det att jag ska komma till er. Jag ska inte lämna er ensamma. Så det är precis som att det liksom växlar mellan Sonen, Anden och Fadern. Och det är väl kanske därför som Jesus också, när han ger den här som vi kallar missionsbefallningen, säger att när en människa ska döpas så är det, ja, i vems namn är det en människa ska döpas? Jo, det är ju i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det är liksom ett dop in i denna gemenskap. Vad menar då Jesus med att han kallar Anden för hjälparen? Ja, det här ordet då som bara förekommer här i avskedstalet plus där i första Johannes brev kapitel 2. Det grekiska ordet är parakletos. Och alltså det kan översättas på många olika sätt. Det är mycket som ryms i det här grekiska ordet. Det skulle lika gärna kunna översättas med försvarare eller tröstare, rådgivare, medlare, vägvisare, uppmuntrare. Så alla de här orden liksom ryms i det här uttrycket hjälpare. När Jesus beskriver det som hjälparen vill göra i våra liv så blir det ju tydligt i de här då bibeltexterna som vi läste. Bland annat så säger Jesus att när hjälparen kommer så ska han lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Det är bra med någon som påminner en. Alltså är det någonting som ju vi konstaterar många gånger så är det att minnet är bra men kort. Alltså vi har ju en tendens att glömma vi människor. Harriet kanske säger, ja, men glöm inte nu att köpa. Jaha, just det, vad var det jag skulle köpa? Jag hade redan liksom glömt det. Alltså jag behöver liksom bli påmind om olika saker och ting. Och ibland så kan man kanske urskulda sig. Nej, men tjata nu inte. Jag kommer väl ihåg. Och samtidigt så vet jag att jag glömmer så lätt. Jag glömmer vem Gud är för mig. Och det som anden gör, det är hela tiden att vilja påminna oss. Inte bara så att säga att det dyker upp ett bibelord. Det kan det göra ibland. Jag tror att många människor har ibland fått uppleva att ett bibelord, man har blivit påmind om någonting. Och så är det på något sätt som att det här bibelordet blir till hjälp eller till tröst för en. Jag sa ju inledningsvis att anden är då den i treenigheten som kan upplevas som lite anonym. Och till en viss del så stämmer det. Därför att anden sätter ju egentligen inte fokus på sig själv. Anden liksom vill inte stå på scenen eller i strålkastarljuset, utan anden sätter alltid sitt ljus på Jesus. Anden är Kristuscentrerad. Jesus sa ju, när han kommer så ska han vittna om mig. Han ska förhärliga mig, läste vi i Johannes 16. Kanske lärjungarna ibland oroade sig för hur deras liv skulle bli utan Jesus. De visste ju på något sätt, eller på flera sätt, att Jesus var väldigt ifrågasatt. Att han var hårt kritiserad från många håll. Inte minst ifrån de som hade makt. Och det var ju nog på något sätt som att det vilade en skugga över framtiden. Alltså, vad ska hända? Vad skulle hända om Jesus inte var här? Men Jesus sa ju, vi läste ju det, att... Ja, jag läser på nytt. När jag går till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa jag lämnar er. Alltså när Jesus säger att han ska lämna dem, så är inte det ett steg tillbaka. Utan Jesus säger att det till och med är för deras bästa som han lämnar dem. För när han lämnar dem så kommer ingenting tas ifrån dem. Utan tvärtom egentligen, de kommer få lära känna Jesus på ett ännu djupare sätt. Genom anden. Så relationen till Jesus kommer liksom inte blekna bort och bli till ett nostalgiskt minne liksom över en svunnen tid. Utan relationen till Jesus kommer bara att fördjupas. Därför att hjälparen finns i lärjungarnas hjärta. Vi läste här om att anden vittnar om Jesus i vårt inre. Och det vittnandet rymmer mycket. Och jag skulle vilja läsa från Romarbrevet 8. Där Paulus talar om det här vittnesbördet som anden ger i en människas liv. Jag läser ifrån vers 15, Romarbrevet 8. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Alltså när anden vittnar om vem Jesus är, så vittnar också anden i vårt inre om vilka vi själva är. Om vår djupaste identitet som människor. Alltså den här frågan kan man ju leva med hela livet. Vem är jag? Den kan ljuda där. Vem är jag? Är jag den som mitt CV säger? Är jag den som mina segrar säger? Eller är jag den som mina nederlag säger? Men när jag lägger örat till mitt eget inre för att lyssna på anden, då är det så att anden vittnar att jag är Guds barn. Det är det hjälparen säger. Han som är sanningens ande. Anden kan säga också att ja, du är osäker. Du tvivlar på vem du är. Och i dina mörkaste stunder så kanske du också tvivlar på om du är Guds barn. Men säger anden, det förändrar ändå ingenting. Du är Guds barn. Anden vittnar med din ande. Nu för tiden så kan man ju göra sån här DNA-test för att kolla sitt ursprung. Det här med moderskap och faderskap. Men jag tänkte på också att man kan göra DHA-testet. Den helige andetestet. Och få reda på sitt verkliga ursprung. Och vad säger den helige andetestet, DHA-testet? Jo, där får jag den bekräftelse som jag behöver som människa. Och på något sätt så behöver jag inte heller jaga längre efter bekräftelse ständigt från min omgivning. Jag behöver liksom inte räkna likes längre. Utan jag har liksom av anden fått de likes som omfamnar mig på djupet. Jag har kommit hem. Gud själv älskar mig och kallar mig sitt barn. Och Paulus skriver att då kommer det mest naturliga gensvaret i en människas liv. Då kan liksom en människa uttrycka till Gud, Abba, fader, pappa, säger människan till Gud. Andens vittnesbörd i ditt och mitt inre kommer inte till oss som en teoretisk kunskap. Utan det som anden ger, det är alltid liv. Anden gör det levande. I Johannes 6:36 så säger Jesus, eller 6:63, då säger Jesus så här: det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Så liksom ande och liv är väldigt starkt förknippat med varandra. På samma sätt så skriver ju också Paulus nästan något liknande i andra Korinthierbrevet 3:6. Och Paulus skriver om sig själv. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Till bokstaven dödar men anden ger liv. Det är anden som gör oss levande. Och utan anden, då blir det kristna livet bara något slags surrogat egentligen. Och utan anden, då blir kyrkan bara en institution. För det är anden som gör människan levande. Det är anden som gör församlingen till en levande kropp. Man skulle kunna använda bilden av att om nu man tänker bara att det handlar om teorier. Säg att man kommer in på en restaurang och så får man en matsedel i handen och så läser man på menyn och så känner man liksom att det liksom kanske vattnas lite i munnen. Och sen kommer servitören och säger, ja, men tyvärr vi har ingen kock här idag och vi har inga råvaror. Men du får gärna läsa matsedeln. Och så sitter man där med en matsedel i handen, men ingen mat. Eller säg att man skulle komma till ett konserthus och så sitter man liksom i spänd förväntan. Men så kommer vaktmästaren och säger, ja, välkommen, men tyvärr, vi har ingen orkester här idag. Men du kan gärna få noterna. Och så får man sitta liksom där och titta på partituret och tycka, ja, men det ser väl spännande ut, men var är musiken? Detta är skillnaden liksom när kristendom bara blir teori eller teologi. Alltså i bästa fall så kan ju en matsedel skapa liksom verkligen längtan och hunger. Och i bästa fall så kan det också vara att noter för den som är liksom lite hemma i noter och tänker, wow, alltså det här skulle jag vilja spela. Så det kan ju liksom sätta in på spåret. Och så kan ju också liksom god teologi och god undervisning göra förhoppningsvis. Skapa längtan, skapa liksom, ge näring åt den där hungern. Jag skulle vilja vara med i detta. Det är anden på något sätt som är kocken. Som gör någonting liksom, som gör att vi blir mätta. Och det är anden som är den musik som gör att liksom vårt liv får bli liksom en resonanslåda för någonting verkligt. Det finns en text i Gamla testamentet som på ett oerhört dramatiskt sätt beskriver detta, hur liksom vad som sker när anden rör vid det som är dött. Det är en vision som profeten Hesekiel får som är väldigt speciell. Och jag tror att hade man fått vara där och se detta så skulle man liksom vara märkt för livet. Men nu ska vi läsa den här texten i alla fall och få del av det som Hesekiel såg. Hesekiel kapitel 37. En ganska lång text. Vi läser den från vers 1. Är den med? Ja. Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte mig ner i dalen. Den var full av benknoter. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig, människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade, Herre min Gud, det vet bara du. Han sa, profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och ge liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Medan jag profeterade hördes ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att de fick senor och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Han sa till mig, profetera människa. Profetera och säg till anden, så säger Herren Gud, kom ande från de fyra väderstrecken, blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes de av anden. De fick liv och reste sig upp en väldig här. Han sa till mig, människa, dessa ben är Israels folk. De säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Jag ska öppna era gravar och hämta upp er där, mitt folk, och föra er hem till Israels land. När jag öppnar era gravar och hämtar upp er där, mitt folk, då ska ni inse att jag är Herren. Jag ska fylla er med ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag har talat och jag ska göra som jag har sagt, säger Herren. Våra ben är förtorkade. Vårt hopp är ute. Vi är förlorade. Så var det då. Och så kan det också vara för en människas erfarenhet idag. Jag är förtorkad. Vart finns mitt hopp någonstans? Men här i Hesekiel 37 så får ju Hesekiel då se att det finns en kraft som är liksom helt utanför människans egen förmåga, människans egen styrka. Och profeten säger då, kom ande från de fyra väderstrecken, blås på dessa dräpta och ge dem liv. Och jag tänker att det är ju inte konstigt egentligen att det har funnits egentligen människor genom hela historien. Och att det också finns människor idag som i sitt inre och med sina läppar innerligt och ibland kanske desperat ber den här bönen. Kom ande, blås på mig. Blås på det förtorkade i mitt liv. Låt hoppet få spira. Människor törstar och människor längtar. Och till och med då jag inte själv vet längre hur jag ska be, när kanske inte bönen finns där, när kanske orden har liksom frusit i is i mitt inre, ja, också då kommer anden min svaghet till hjälp. Läser på nytt från Romarbrevet 8. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bevara, men anden vädjar för oss med rop utan hjälp, och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Anden, hjälparen, är given till varje kristen som en gåva. Det hör man om på pingstdagen när folk frågar vad ska de göra när de hör Petrus predika efter det att anden då fyllde lärjungaskaran. Och folk undrar, vad ska vi göra? Och Petrus säger att omvänd er, tro, då ska ni få syndernas förlåtelse och ni ska få den helige ande som en gåva. Anden ges till varje människa som tar emot Jesus i sitt liv. Men vi kan också behöva ge vårt gensvar. Det är därför som Paulus skriver i Efesierbrevet 5:18. Låt er uppfyllas av anden. Alltså det är vårt gensvar. Det står inte att vi själva ska uppfylla oss med anden, utan vi ska låta oss uppfyllas av anden. Alltså på något sätt ställa oss till förfogande. Komma liksom med vårt tomma kärl och säga, här är jag, kom helige ande. Och Jesus säger att detta kan till och med få bli din och min bön. I Lukas 11 så talar Jesus om bön och säger det att om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur ska då inte er fader ge helig ande åt dem som ber honom? Anden kommer, vi ber, vi ställer oss till förfogande, vi låter oss uppfyllas. Anden är verkligen inte beroende av konferenser. Anden är inte beroende av att det är högkonjunktur i mitt liv. Utan han kommer till det förtorkade. Anden är den som kan komma under nattens vargtimmar. Han är hjälparen som vittnar om Jesus. Han är hjälparen som påminner dig. Du är Guds barn. Det är din sanna identitet. Ingenting kan ändra det. Och anden gör så att kyrkan blir till välsignelse i den här världen. Anden befriar dig från självupptagenhet. Anden befriar från förlamning. Anden gör kyrkan levande. Jag tänker till sist att vi ska be en bön. Se om vi får den på väggen. Men vi kan bara bli liksom stilla något ögonblick och så får du gärna bara liksom be den bönen i ditt inre. Eller läsa den och sen ber vi den tillsammans. Vi ber. Kom du helige ande. Kom du hjälpare, du sanningens ande. Fyll mitt hjärta och tänd i mig din kärleks eld. Amen.